Podplay.
Hej och välkomna till veckans fråga och svar avsnitt där vi kommer besvara en del frågor som har uppstått under veckan som har varit. Och vi har ju precis avslutat de här grävningarna på tippen i Etelhem. Hur känns det, Tobias?
Ja, det känns bra att vara uppe ur schaktet. Vi kanske ska berätta lite grann vad det är vi har gjort, och även om många naturligtvis har sett bilder på Instagram och så där, så kanske man ska berätta lite grann om hur stort det här schaktet var och hur djupt vi har grävt och sådär, tänker jag.
Absolut. Och vad har vi gjort då? Jo, vi har grävt upp en gammal soptipp i Etelhem på mellersta Gotland i jakten då på att hitta kvarlevorna efter Sven Sjögren. Och det här har ju varit... det är ju inget litet projekt som vi har kört igång.
Nej,
som vi har haft det... igång här.
Får man väl säga. Och jag personligen får väl ändå också erkänna att det här projektet, när jag väl stod där, var betydligt större än vad jag hade väntat mig att det skulle vara. Det här schaktet som vi har grävt, det är jättestort, eller var jättestort. Och det var dessutom väldigt djupt. Jag vet inte om vi har några exakta siffror på hur djupt det vi var, men
15 gånger 30 meter och 6 meter djupt, tror jag att det kom fram till.
Och det är alltså ett hål som är grävt rakt ner genom soparna ifrån i 90-talet och bakåt i tiden.
Och det var ju verkligen så att man kunde se liksom lagren där när vi grävde oss neråt. Vi började ju med att vi hittade grejer som var från 96, alltså året när man då la igen, eller slutade använda tippen då. Och sen så ju längre ner man kom så var det som tydliga lager att man såg att här hade det då varit att man hade, på vissa nivåer så hade man lagt grus och sådär för att man då skulle kunna åka upp på det och sen tippa därifrån i sin tur. Så att det var verkligen som en arkeologisk utgrävning med tydliga nivåer. Liksom. Men det var ju väldigt djupt ner som vi var tvungna att gräva oss för att komma ner till den här 1970-talsnivån. Det var väl ungefär minst 4-5 meter innan vi började hitta någonting som var från 70-talet överhuvudtaget.
Ja, absolut. Och någonting som man också ska säga, det var hur välbevarat allting var. Det första som var från därifrån som vi hittade var från 96. Det såg ju ut som att det skulle kunna ha lagts där igår. Och likadant var det egentligen med längre ner. Speciellt såna här plastpåsar naturligtvis. Men också rep och sånt där. Det var ju helt orört, kan man säga. Det skulle bara kunna plockas upp och användas igen.
Det gick ju till och med att läsa gamla tidningar och sånt som låg där nere. Alltså. Ja. Inga problem alls. Nej. Det sjukaste var ju han som hittade brev som var adresserade till honom själv.
Ja, det är helt galet.
Som hade hamnat där för över 20 år sedan. Som legat nedgrävda tippen och kom fram då. Och inga som helst problem med att läsa dem.
Så tänk vad ni slänger på tippen. Det bevaras.
Det kan komma några dårar i jakt på att lösa en morgårta och gräva upp det.
Alltså, man vet aldrig. Man vet aldrig.
En annan kul grej som har hänt är ju att Leif G.W. Persson pratade om podden och om våra efterforskningar. Så här lät alltså i TV4 Nyhetsmorgon den 18 september när Leif G.W. Persson tog upp fallet.
Det finns en gammal eventuell mordgåta som nu kan vara på väg att klaras upp. Det handlar om gotländska Sven Sjögren. Vi ska till 1972, Leif. Vad var det som hände där?
Han försvinner bara. Och under mystiska omständigheter, för han är inte den typen som bara ska försvinna. Och ganska tidigt så tror man nog att han har utsatts för något som inte är så kul. Så Så man inleder det här i stort sett som en mordutredning, men den leder aldrig någonstans. Men det hela läggs ner, det kallna, och så preskriberas det. Men nu har några så där privat då tagit sig an det här i en sån här kriminalpodd. Och de har då lyckats där polisen tidigare inte hade någon framgång. Och bland annat har man hittat något som är mänskliga ben högst sannolikt. Och nu håller man på och försöker åldersbestämma dem.
Men även om man tidsbestämmer benet, hur lätt är det att koppla det till Sven då?
Ja, just det. Då återstår nästa att man ska försöka säkra ett DNA utifrån benet. Och det kan inte uteslutas, men det blir då ett DNA av lägre kvalitet, va? Men jag får för mig ändå att de är på rätt spår. För i samband med det här så har man hittat andra saker som väl indikerar att de ligger rätt. Och vad har man hittat där? Jo, på en gammal soptipp har man hittat ben och en overall som stämmer med den overall som man skulle ha på sig. Och runt omkring där i samma skikt av sånt som man har dumpat på soptippen så finns det bland annat en tub Kalles kaviar från 1972.
Okay.
Den ligger i samma skikt som overallen och det är en bra tidsbestämning, va?
Mm.
Men har han hamnat på soptippen, då har han inte hamnat där av egen kraft, utan då är så att säga den här mordmisstanken, då är väl den högst sannolikt styrkt, va?
Mm. Men om det inte kan leda till åtal, varför utreder polisen det?
Nej,
vidare?
Det är inte polisen
det,
som
det är bara
utreder.
Privatpersonerna som
gör
det.
Ja, det är de här som kör någon kriminalpodd. Och jag är svårt förtjust i dem faktiskt. För det är en ganska bra kriminalpodd. Det är en riktigt bra kriminalpodd.
Ja.
Och ibland tänker jag så där, den ena är läkare och den andra är lärare. Men de hade säkert blivit högst fungerande brottsutredare om de hade varit poliser.
Vad är det de gör som du tycker är bra då?
Ja, de arbetar systematiskt och på rätt sätt och sådär. Man lyckas hitta vittnen som inte tidigare trätt fram och sådär. Men många vittnen är så att de drar sig för att prata med polisen. Men inte för att prata med andra vanliga människor. Då. Jag är glad i sånt här.
Vi känner oss självklart väldigt hedrade av de fina orden. Tack så mycket, Leif.
Vi har ju fått många frågor och vi har också skickat ut på våran Instagram att vi ville ha ännu fler. Men vi ska väl ta lite av de frågorna som har kommit upp under och efter den här utgrävningen.
Absolut.
Ja, kan vi börja med en högst relevant fråga, nämligen vad blev resultatet av de här grävningarna?
Resultatet blev ju de här två delarna av mänskligt skelett. Misstänkt mänskligt skelett får vi väl säga ändå. Men misstankegraden skiljer sig ganska kraftigt mellan de här två. Det ena biten är väl i princip 100%. Har vi haft flera osteologer som har sagt att de är i princip beredda att ta gift på att det där är människa. Den andra är väl mer oklar som jag har förstått det.
Mm.
Eller har du någon annan uppfattning?
Nej, det är nog ungefär så. Vad kan vi säga om den här? Det är ju den stora biten som är mer klarlagt vad det är för någonting.
Ja, alltså det är ju en del av en mänsklig underarm. Det stora underarmsbenet då. Och det är den del som fäster in mot handen. Radius heter det på latin då. Och det är från en vänsterarm. Ja, obekräftade uppgifter från folk, från osteologer då, som har tittat på det här. Och ja, det ska ju tas med en nypa salt, men jag tycker att det ser ut som att det kommer från en person som var kraftigt byggd då, gissningsvis en man. Så att det skulle ju då kunna stämma med att det skulle kunna vara Sven Sjögren det här. Eller en väldigt kraftigt byggd, det kan ju också vara en kraftigt byggd viking, det vet vi ju inte ännu. Men,
nej, precis. Vi har inte fått någon åldersbestämning på den här skelettbiten ännu.
Nej.
Utan vad vi förstår så kan det vara allt mellan 20 år till flera hundra år gammal.
Så att i nuläget är det väldigt svårt att säga någonting då, egentligen innan vi har fått något svar på den analysen.
Mm. Så som sagt, den behöver inte ha ligget där hela tiden.
Vi tror väl snarare att det är väldigt osannolikt att den har legat där hela tiden i och med att det här låg i det här så kallade fyllnadslagret.
Mm.
Så att det mesta talar väl för att den inte har legat där hela tiden utan att den har hamnat där i samband med att man täckte över tippen då. och att man då tog material någonstans ifrån som inte riktigt vet var, men där det i alla fall var någon slags blandning mellan sopor och sand i princip, och skyffla upp det.
Och med fyllnadslagar, då menar du att den låg ganska så, ja, den låg inte speciellt djupt ner i tippen, utan då pratar vi om på drygt en meters djup.
Precis, den låg ju under det här jordlagret som man la på allra sist då. Och det var ju det jordlagret som vi kollade i somras för att utesluta att det var något fornfynd där. För då tog man ju jord och sådana saker från åkrar och annat när man fyllde på det här jordlagret. Men i det lagret låg det inte, utan det låg djupare ner där.
Ja, precis. Under sommaren så hade vi fått ett godkännande att gräva ner till 30 cm djup för att kontrollera det här med om det fanns några fornfynd eller liknande, men det fanns det alltså inte i det lagret i alla fall, utan det som vi hittade här låg lite längre ner. Vi hittade också en overall.
Ja.
Kan vi säga någonting om den?
Ja du, det man kan säga om den overallen är väl egentligen att det är en grön overall som tidsmässigt i alla fall skulle kunna vara samtida med Sven Sjögren. Den hittades ju i närheten då av den här berömda kallas kaviartuben som kunde dateras till 1972. Sen om det är svensk overall, det återstår ju att se. Vi har ju fått uppgifter nu från polisen att de har för avsikt att analysera den där overallen. Men i sådana fall göra det efter att vi har fått svar då på den här benbitarna.
Mm. Och vi har ju postat en bild på Sven på vår Instagram där han har den här, eller han har en overall på sig. Nu är bilden svartvit. Men tror du att det är den overallen som vi har hittat?
Behöver inte vara det. Den bilden är från, om jag inte minns helt fel, 1969. Så det kan ju vara så att han har hunnit avverka ett par overaller däremellan också.
Mm.
Så att det behöver absolut inte nödvändigtvis vara exakt den overallen. Sen vet vi att han ägde flera overaller också. Och ibland använder de lite parallellt så där, beroende på väderlek och annat.
Precis, för jag förstår så hade han en overallstyp vintertid och en när det var varmare väder. Och den här skulle i så fall mest överens med en som man har när det är varmare väder.
Så skulle jag absolut. Den är ganska tunn i tyget. För visst, var det så att den är ju delad den här overallen?
Ja, just det.
Den är delad i två delar. Mm. Och vi har ju fått in frågor hur den är delad. Och det kan vi väl egentligen inte riktigt. Vi har inte kollat det så där noggrant. För att just nu vad ska man säga? Vi har lagt undan den här overallen i väntan på vidare analyser då. Så att vi har fått instruktioner från polisen att försöka hålla på med den här overallen så lite som möjligt innan de har fått in den. Och vi har fått löfte om att teknikerna på Visby, de kommer kika på den här overallen under de närmsta veckorna.
Mm.
Och då kommer de kunna besvara närmare den typen av mer exakta frågor. Utan det vi kan säga just nu är att overallen är delad och det verkar vara benet, om jag inte minns helt fel, vänsterbenet som är då, separerat från resten av overallen i höfthöjd ungefär. Det kan mycket väl vara så att overallen delades när vi grävde med grävskopan och att det fastnade helt enkelt i.
Ja, jag har ju svårt att tro att det skulle ha någonting att göra med någon styckning eller sådär. Utan den har nog delats av någon annan anledning. Som antagligen förmodligen inte har med det att göra.
Och sen har det kommit frågor också om fläckar. Vi har ju sett att det finns en del fläckar på overallen. Lite mörka fläckar och sådär. Och om vi vet någonting mer vad det kan vara, och det kan vi väl säga att det vet vi inte heller, för det har vi inte heller riktigt kunnat gå in på djupet i, utan det tänker vi också att det kommer vi att överlåta till polisen.
Ja.
Skulle det här vara blodfläckar, då borde man ju kunna avgöra det, tycker jag.
Ja, men som sagt, vi har inte undersökt overallen närmare än det.
Och som jag förstår det, om man ska hitta något DNA på den där, då är det på insidan av overallen framförallt. Och den har vi inte varit i närheten av. Så att, förhoppningsvis så ska inte det vara något problem att hitta något.
Nej, just det. Vi pratade med dem på NFC och Jesper där sa att på insidan av kragen är det väl störst chans då att det skulle kunna finnas någonting kvar.
Precis.
Vi får väl svar på det, vad det lider.
Ja, men som sagt, så polisen avvaktar med att analysera den där tills vi har fått svar på analysen av benbitarna. Och där har vi fått lite olika bud på, för det är också en vanlig fråga. Hur lång tid behöver vi vänta på att få svar på det? Vi har fått lite olika bud på det. Mm. Kan du berätta om det?
Någonstans mellan 2 veckor och några månader har det väl landat på. Lite beroende på hur mycket tid och vart i kön den här benbiten hamnar.
Precis. Som jag har förstått det så är det lite att man går enligt någon slags prioritetsordning, lite grann som när man hamnar på sjukhus, att man tar det som är mest akut först. Och det här är ju ett 50 år gammalt fall, så det är inte så akut, utan man tar det i den tid som man hinner med, helt enkelt. Men när då man väl kommer fram till att det här ska analyseras, då kommer det ta ungefär 2 till 3 veckor att få svar. Men som vi förstår det så är vi ännu inte, våra benbitar så att säga, ännu inte längst fram i kön, utan det vet vi inte riktigt hur lång tid det tar, så att det är lite oklart just nu.
Ja, men vi vet ändå att det kommer tester för både KOL-14 och DNA. Så både åldersdaterat den här benbiten och se om vi kan hitta om den faktiskt tillhör Sven. Om det då visar sig att det är svensk kvarleva vi har hittat, vad kommer vi göra då? Kommer vi fortsätta att leta efter Sven?
Det kommer vi nog inte göra. Inte i alla fall direkt, utan då i sådana fall så kommer vi nog överlåta till polisen och besluta hur man ska eventuellt gå vidare det här. Och vi vet faktiskt inte vad polisen kommer göra om det nu skulle visa sig att det är svensk kvarleva här. Om de kommer gå vidare med någon ytterligare undersökning. Vad tror du?
Jag tror nog inte att de gör det. Fallet är ju preskriberat och det är ju ett försvinnande. Och då kan man nog konstatera att det var där han hamnade. Om det nu skulle visa sig att det är de kvarlevande vi hittade. Så jag tror inte att polisen lägger ner mer resurser på det här.
Nej, precis. För då finns det ju ingen förundersökning att jobba efter, så att säga. Däremot ett intressant scenario som skulle kunna uppstå, det är ju om benbiten visar sig till exempel var 20 år gammal och inte tillhöra Sven Sjögren. Då blir det ett intressant scenario. För att vem tillhör då? För i sådana fall skulle det kunna vara ett fall som inte är preskriberat, som är okänt.
Ja, men då blir det ju en helt annan sak för det. Och då antar jag att polisen tar upp det fallet och undersöker närmare vem det är och om det kan finnas fler kvarlevar där.
Och skulle det vara så att det visar sig att benet är till exempel 100 år eller äldre, då kommer det ju bara läggas ner rakt av. En annan fråga då, det är om vi känner att vi har liksom verkligen jobbat igenom det här spåret med Etelhemstippen, om vi har grävt upp tippen i sin helhet. Och det kan vi väl inte riktigt säga att vi har gjort, eller vad tycker du?
Nej, alltså vi hittade ju den här overallen precis i kanten av det här schaktet. Och i den bästa av världen så hade vi ju kunnat grävt mer just där den hittades kanske. Men då fick vi ju, och det gjorde vi ju, eller vi gjorde försöket, men då fick vi bekymmer med lite rasrisk och sånt där. Så vi kunde inte längre garantera säkerheten för alla som var där, och då bröt vi det. Så att vi skulle säkert kunna gräva mer, men frågan är hur mycket det skulle ge. Jag tror nog att vi har gjort det som vi egentligen skulle göra.
Utefter de ingångsvärden som vi har haft, alltså när vi la upp den här grävningen, så utgick vi mycket från hundens markering och även de här gamla flygbilderna då, och ja, la schaktet helt enkelt utefter hundens markering och de delar av tippen som kan tänkas ha varit aktiva i anslutning till det då under början av 1970-talet. Men det är ju inte hela det området som kan tänkas varit aktivt under början av 1970-talet. Utan för att liksom verkligen täcka in allt, hela det området som potentiellt sett skulle kunna varit intressant, så hade vi nog behövt göra ett minst 10 gånger så stort schakt. Och det har vi helt enkelt inte haft resurser till, utan vi har ju utgått mycket från hundens markering.
Mm.
För nu hittade vi nämligen de här benbitarna ganska högt upp. Så att frågan är ju om hunden verkligen kan känna mänskligt skelett genom de här lerlagren och djupare ner i tippen. Och det är väl oklart, skulle jag säga.
Men som sagt, vi måste ju säga det också, att vi hittade ju faktiskt där benbiten där skelettsekunden markerade. Så
gud, ja.
Vi kan inte ifrågasätta hundens kompetens, utan den har ju gjort det som vi har bett den att göra. Markera på mänskligt skelett, och det har den gjort. Så
absolut.
Den är ju högt kompetent, ska jag säga. De andra två träffarna där hunden också markerade, varför tror du att den markerade där? Vi hittar ju faktiskt ingen skelett.
Alltså, nej, men jag tror att det kan ha funnits mindre skelettdelar som kan ha missats. Alltså, vårt system för att få fram benbitar var ju inte helt vattentätt. Alltså, använde oss av det här sorterverket, och jag kan mycket väl tänka mig att mindre benbitar kan ha missats där. Utan vi var ju i första hand ute efter större benbitar.
Mm.
Och de benbitar som vi hittade, de var ju ganska stora liksom.
Jo, men verkligen. Och sen ska man också säga att det var väldigt mycket material att gå igenom. Så vi hade några osteologstudenter som satt där under väldigt lång tid och gick igenom det materialet som det fanns chans att gå igenom. Men jag tror ändå inte att man tittade på allting.
Ja, nej, men jag tror att vi hittade de benbitar som de markerades på. Sen är det bara frågan om var de benbitarna kommer ifrån. Mm. Det kommer vi få veta i sinom tid alltså.
Ja. I början av den här säsongen så pratade vi om Björn Adolfsson. Kommer vi att återkomma till det? Och kommer vi i så fall att använda samma typ av undersökning? Kommer vi att använda oss av skelettsökhund och så vidare?
Ja, vi kommer ju återvända till Björn Adolfsson. Det kan jag ju redan nu lova att vi kommer göra i sista avsnittet på säsongen om Sven Sjögren. Sen så har vi ju planer på att göra en hel säsong bara om Björn i framtiden.
Ja, vi har ju, även om polisundersökningen är väldigt tunn, så har vi ju väldigt mycket annat material som inte polisen hade då, som vi skulle kunna använda oss av. Det finns absolut potential att kunna göra en väldigt bra säsong av det också. Även om vi inte... Det kommer inte bli nästa säsong.
Nej. Utan vi kommer ju lämna Sjögrenfallet här framöver. Och det passar väl ganska bra just nu när vi väntar. Vi är lite i ett vänteläge här när vi ännu inte riktigt vet vad det är vi hittat. Så vi jobbar ju vidare med andra fall. faktiskt ett par olika stycken fall som vi håller på och kika på. Och vi kan ju avslöja redan nu att mordet på Visby hotell är ett av de fallen som vi håller på att kika på. Men vi kan ännu inte lova att det är det som kommer bli nästa säsong. Men vi kommer hålla er uppdaterade om utvecklingen när det är dags. Sen så händer det lite andra spännande saker här framöver. Kan du berätta om det, Tobias?
Ja, under den tiden som vi har jobbat med den här podden så har det samtidigt så vi har följts av ett dokumentär-tv-team som de har spelat in allting som vi har gjort. Och i oktober så kommer det en miniserie i två delar om Sven Sjögren och försvinnandet. Och det har ju varit ett smygsläpp på den med väldigt positiv, som har blivit väldigt positivt mottagen. Där man har fått sett det första avsnittet i alla fall. Men det är två stycken avsnitt som kommer att släppas på SVT i oktober.
Så att missa inte det.
Nästa avsnitt är det sista för den här säsongen. Då tar vi oss tillbaka till minkfarmen i Salthamn och händelserna där. Missa inte det. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Kalla fall.
Podplay, en del av